Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Stand-upen är bara på något sätt, det är det. Jag följer den riktningen och på något sätt ibland så gör jag en avstickare till någonting. Men stand-up är ju, det är det jag gillar med också att, och det återkommer väl till det här att det finns ingen gräns för hur mycket jag får utvecklas. Det är ingen filmfond som måste gå in med pengar för att jag ska få göra stand-up. Det är inget bidrag eller stipendium som ska beviljas. Det är ingen producent som måste sköta sitt jobb för att jag ska kunna. Utan det är bara jag liksom.
Frågan jag ställer. frågade mig liksom varför man skulle fantisera om den man är ihop med. Alltså någonting som man har. Alltså, det heter ju fantasi av en anledning. Det är som så här, jag fantiserar om pengar. Okej, hur mycket pengar då? 400 kronor. Tänk.
Han verkar ha ett nästan orubbligt driv. Redan som 11-åring i pojkrummet i Helsingborg började han träna på att underhålla. Träna, träna och träna. Men så har det också gått otroligt snabbt för Carl Stanley att bli en av våra mest etablerade komiker. 24 år gammal har han redan haft 2 utsålda turnéer runt landet, vilket i sig kanske inte är så unikt, men att båda visats på SVT, ja, det finns nog få 24-åriga stand-up-komiker i världen som lyckats med att ha 2 så kallade specials visade i statstelevisionen. Han började dock som komiker, och vad som föranledde att han la korttricken på hyllan, samarbetet med kollegan och P3-profilen Marcus Berggren, Carls stränga och lillgamla framtoning som 19-åring bland andra komiker och huruvida han redan tackat nej till ett stans, det reder vi ut i Värvet avsnitt 451 med Carl Stanley. Du, exakt vad gör du nu för tiden?
Jag poddar vidare med Tombola.
Som du gör med Marcus Berggren, för den som inte har hört.
Precis. Och sen så skriver jag på grejer typ stand-up och sådär. Jag springer lite för att för skallens skull. Det har jag börjat med nu. Det var ett bra tips. Och sen, det är det. Gå ut med min hund, är med min flickvän.
Du har en egen podcast och har en egen YouTube-kanal.
Ja, precis. De är lite så här, de är lite elakare mot än de poddarna jag har med folk. Kan man säga. Eller Carl Stanley podcast, som är att jag sitter och pratar själv i 20 minuter. Den gör jag lite när jag har lust. Men jag tycker om den. Men det är också någonting som gör att den ofta får stå tillbaka när jag tycker att jag har annat för mig. Och sen så har jag väl också någon slags förhoppning om att få börja gigga igen. Jag skriver varje dag, skriver jag typ 1000 ord stand-up liksom. Eller så här, kladdar på premisser och sådär liksom. För att hålla det igång. Eller känna att då kanske jag har lite försprång när vi väl får börja köra igen. Så det är väl också någon slags syssla.
1000 ord låter jättemycket.
Nej, det är inte så. Det tar väl en max en timme. Alltså jag skriver ju, det är inte så, det är inte välskrivet alltså. Det kan man inte säga. Utan det är bara att jag vill få ur mig det. På något sätt, för då känns det som att då har man lite idéer att plocka av sen om något av det skulle vara användbart.
Vi ska återkomma till din stand-up och hur det där går till. Mm. Men nu följer den här nästa fråga platt. Vad som händer med alla skämt nu när du inte kan gigga? Men de hamnar helt enkelt i ett stort jävla dokument.
Ja, om de är skämt, det vet jag. Det är så svårt, för att i och med att man inte får bekräftelse från publiken på att de funkar, så är det rätt svårt att komma fram till om det är skämt på riktigt. Fastän något av det borde ju vara det, eftersom att jag har ju skrivit skämt. Men det känns inte så förrän ett rum har bekräftat det. Typ.
En grej som nästan inga komiker gör, men förr i tiden känns det som att folk som var roliga skrev så här skämtböcker.
Mm.
Så här kardemumma, tänker jag. Utan att någonsin ha läst honom. Men det känns så här, vad hände med den konstformen att skriva liksom roliga historier?
Jag vet inte, man kanske skulle ta upp det. Jag funderade faktiskt på det ett tag, att jag skulle testa att skriva nya roliga historier. Alltså såna här, polisen gick in till någonting och så sa de någonting och så blev det något kul. Men det känns också som att fan vad det är. Eller jag försöker se tillbaka på den tiden när folk faktiskt gjorde det. För det måste ju ha varit någon som tog sig i kragen, satte sig ner och bestämde sig. Nej, men nu ska jag komma på roliga historier.
Norsk Hydro, när de fortfarande fanns, det var ju hela deras liksom marknadsföring att skriva så här, skämtböcker med Norge-historier. Som var liksom ändå, ja, nu visar jag med tummen och pekfingret att de var ändå typ 2 centimeter tjocka, känns det som. Mm.
Shit.
Ja.
Ja, det
men det känns också som att det är ett svårt hantverk, tänker jag.
Ja, det känns ju krångligt, för det måste vara så brett och det måste vara, ja, nej, jag vet inte, vi får se, jag kanske ska ta den konstformen tillbaka.
Ja, men det känns som att tiden är mogen för det. Ja. Men du, och de här grejerna som du gör då, alltså du är ju väldigt stark på YouTube och har minst 2 poddar, tjänar du pengar på något av de grejerna?
Jag tjänar väl det som vi går att räkna att vi tjänar pengar på tombola via Patreon. Men det var en sån grej för att vi har ingen sponsor eller någonting sånt i podden. Och jag har aldrig haft det för att jag vet, jag har bara aldrig känt för det riktigt.
Och sen får väl inte Marcus Berggren som väljer på P3?
Nej, så är det nog, ja. Men jag tror att jag har nog mer emot det ändå än vad han har, okay, faktiskt. Eller jag vet, jag tycker det är något konstigt med hela den grejen att ens att det går att köpa ens röst på något sätt. Och sen tror jag inte det spelar roll för alla, men för mig gör det det.
Mm. Du pissar ju mig rätt
nej,
i ansiktet.
Nej, men det är klart att jag inte gör. Utan på något sätt så... Jag vet inte, jag har bara aldrig känt för det. Och sen så när man sysslar med humor också så tycker jag att då är det så jävla lätt att man säger någonting som någon tycker kan vara känsligt och som de inte vill att deras företag ska blandas med. Och så säger de upp det och då har man inga pengar. Istället för att Patreon då är att våra lyssnare, eller ganska många av dem, några av dem ska sägas, lägger liksom $1 per avsnitt och så får de extra material och sådär. Och det tycker jag funkar mycket bättre, för då bestämmer ju de hur det känns och hur det ska vara och sådär.
Mm. Men det, gissningsvis, det är liksom inte en fullgod lön för er båda?
Nej, alltså min huvudsakliga inkomst har, är ju stand-up. Och det har ju varit det jag har velat också. Sen nu när det blev pandemi så har man insett att det kanske inte var så jävla smart. Mm. Men jag tycker, annars tycker jag att det är ganska smart.
Mm. Men alltså jag menar, du är ju väldigt produktiv på YouTube också. Är det inga så, har du valt bort att ha reklam
för
det?
Nej, men det finns reklam och det kommer in lite pengar då och då. Men jag har inte så mycket tittare att det... Jag tror inte jag är så clickbaitig heller. Jag gör liksom inga vidare ansatser för att växa där, tror jag. Utan det är bara om jag kommer på något kul koncept så är det så här, men det kan vi göra ett tag. Mm. Och så gör jag det.
Ja, nu reser du ju världen runt.
I Google Maps, exakt.
Ja, ja.
Att folk får önska olika städer eller sådär. Så åker vi dit och kolla.
Jätterolig idé.
Tack.
Mm. Hur kom du fram till den?
Vet, jag har nu haft den ett tag i huvudet liksom. Men inte haft liksom riktigt den tekniska lösningen klar för mig med green screen och sådär. Och jag försöker ofta hitta ett ganska effektivt så workflow innan jag kör igång med grejerna, för att det inte ska bli så här att man upptäcker, ah, okej, det tog 5 timmar att klippa. För då betyder det att jag kommer aldrig göra det här igen. Så jag försöker göra det väldigt enkelt för mig, just för att jag ska palla göra om det.
Mm. Men, och de är väl, alltså det känns som att du klipper dem rätt hårt.
Mm. Ja, det, de är ju långa. Alltså ska man gå runt i Ljubljana i, det, man går, jag går runt och tittar i liksom 40 minuter, 45 kanske. Så klipps det väl ner till 10-12 kanske. Mm. Något sånt.
Ja. Kul!
Ja.
Produktiv du är.
Ja, man får försöka. Jag gör mitt bästa.
Berätta om din studio.
Mm. Den skaffade jag precis innan pandemin slog till. En liten, eller det är inte en studio, de som hyr ut den vet nog inte att jag har en studio där, utan det är ett kontor som ligger i något hus där det finns, det är lite pizzeria och lite bageri och sådär. Så det är inga andra kreativa själar där, vilket jag tycker är ganska skönt. Och där...
Det är inte ett workspace.
Nej, det är verkligen inte ett workspace. Jag pratade med han, mäklaren som hade då, och sa, men du kan få komma in här i stan till det här stället. Här har vi många kreativa. Kan ni samarbeta? Bara, nej, jag vill inte prata med någon. Jag vill bara vara här själv. Så där har jag liksom... Jag har byggt upp någon streamingstudio liksom, och vi filmar podden som vi då släpper för våra patrons till exempel och sådär. Och så har jag, så jag kan göra de här Google-filmerna och podda och spela gitarr och allt för jag sysslar med.
Så du har en green screen?
Ja, jag har en sån här liten som man fäller upp. Den passar mig. Det är någon streaming-grej. Mm. Sådär. Men den är som en roll-up typ. Fast bredare.
Cool.
Mm.
Skulle jag också kunna ha här?
Ja, det skulle du kunna ha.
Måste jag skaffa?
Ja, det måste du.
Ja. Mm. Och var ligger den?
Den ligger i... Vad blir det? Johanne Lund heter tunnelbanestationen. Så det är precis efter Vällingby.
Ja, ja.
Och jag bor i Hässelby strand.
Just
det. Så det är nära hem.
Du är Västerorts näst kändaste komiker.
Ja, precis. Efter Bettan.
Ja, Bettner alltså. Exakt. Och apropå honom så har ju du en show uppe på SVT just nu. Och då hörde jag precis Magnus Bettner i Gott snack om att sälja specials till TV. Och han sa ju liksom att han har slutat med det för att det är, man får inte så mycket pengar och de lägger sig i väldigt mycket. Och sådär. Hur var det för dig när du faktiskt har en special på SVT?
De la sig inte i alls faktiskt. Inte vad jag vet, men det blev som jag ville att det skulle bli. Sen har jag rätt i det, att det är ju inga feta pengar liksom. Men jag, någonstans så tänker jag inte riktigt på det så. Utan att det är liksom, specialen är att, tycker jag, att man, det är det man ger tillbaka till publiken. Den har de finansierat genom att komma på turnén, till exempel. Eller så känner jag i alla fall. Utan jag vill bara, det är därför jag släpper den på SVT också. För att jag vill att alla ska kunna titta. För att det fanns olika streamingtjänster och sådär som alternativ. Men jag känner att det är något fint med att alla kan se det. Liksom.
Och kanske också bäst för dig.
Ja, det, precis. Så kan man ju också se det. Att det är ju, alltså min första special sålde ju garanterat en väldigt stor del av biljetterna till den andra turnén. Liksom. Så blev det.
Och den la du ut själv på YouTube?
Nej, den var på SVT först.
Ah, okay.
Och sen la jag ut den på YouTube. Och det kommer, den här som jag släppte nu kommer nog göra ungefär samma resa.
Jag förstår. Så att de köper helt enkelt visningsrätten?
Precis, och de äger inte materialet. Men de får ha den i ett halvår eller vad det nu blir.
Jag tänker så här om dig, att du är ju liksom, du känns så fruktansvärt målmedveten. Är det liksom, känner du att du bottnar i det?
Ja, det tror jag. Eller det är, ja, jag vet ju ganska noga i alla fall vad jag vill. Sen vet jag framförallt vad jag inte vill, tror jag.
Okay.
Så jag tror mer att det handlar om det, faktiskt.
Vad vill du inte?
Ja, men jag vill inte vara någon kändis så liksom. Det enda jag vill egentligen i mitt jobb är att göra stand-up för folk, skriva nya shower och åka runt. Sen vill jag podda med Marcus också. Och idag vill jag vara här med dig. Men i övrigt är det inte så mycket som jag känner att jag verkligen så här känner passion inför, eller vad man ska säga.
Okej.
Okay. Typ.
Men vad lägger du i begreppet kändis då? Alltså, du vill inte vara med i...
Jag vill inte vara med i den här jävla docusåpan som utspelar sig där någon är... Någon, det går så där. Jag vill inte vara med i någon liksom liga så, någon tabell där det avgörs vem som är var och där man jämför olika följarsiffror och sponspengar. Alltså jag är inte... Jag vet inte. Och sen går jag inte på så biopremiärer och sån skit. Men det kan inte så många som gör ändå.
Varför gör du... Alltså nu är det väl inga, men varför gör du inte det?
För att det, på något sätt så får det mig och... Jag tror att varenda gång jag har varit på några såna... Alltså inte biopremiärer, men på event där det känns som att så, men jag är här för att jag är känd eller offentlig på något sätt. I alla fall i någon grad. Och då har jag känt, det har känts så jävla märkligt. Det har känts som att vara en sån här liksom kejsare i en bärstol som tittar ner på folket liksom. Så det kanske är att jag vill, det är säkert någon narcissistisk anledning, men det är antagligen att, så här, att jag i alla fall vill lura mig själv att jag har båda fötterna på jorden. Så kanske det är.
Okej. Okay. Mm. Du kan ta, skulle du säga att du är en arbetargrabb?
Nah.
Du kan ta medelklassgrabben ur Helsingborg, men du kan inte ta Helsingborg ur medelklassgrabben.
Så är det nog. Det skulle jag nog säga.
Ja, jag fattar. Men, och, så att det du vill, det är att göra stand-up och göra podd med Marcus Berggren. Och and that's it.
Typ.
Okay.
Eller det, ibland kan jag få någon annan idé att jag vill skriva någonting, någon serie eller någon bok eller sådär liksom. Vad det nu skulle kunna vara. Eller att jag vill utveckla andra grejer och så. Men det är liksom det som känns mest givande är att skriva och göra stand-up.
Mm.
Liksom.
alltså, har du nu så, det lät ju lite grann som att du tvingar dig att vara produktiv nu när du inte giggar.
Ja.
Men har du haft perioder när du inte har kunnat skriva?
Ja, det kommer ju hela tiden att man känner sig liksom kass bara, eller så här, inte vet hur man ska få ihop det och vad är det som händer nu. Men det är också en del av det typ. Det är inte jobbigt att ha det här jobbet när det går lätt liksom. Så det man får betalt för är när det är krångligt, känns det som.
Mm. Typ. Ja, och för att jag tänker så här, i min då lilla fördomsprofil som bara innehåller det här med målmedveten i princip, så är det ju det att du liksom, alltså, hur gammal var du när du bytte från trolleri till stand-up? Var du 16 eller 17?
17 tror jag.
Okay. Vad fanns det ens så skämt om när man är 17?
Jag vet inte, jag hittade något gammalt sätt på någon hårddisk som jag körde på The Tivoli i Helsingborg. På stand-up-klubben där Martin Svensson, som är vår lokala stand-up-king, liksom, han lät mig komma på och gigga varje gång. Och så tittade jag på, och det var ju väldigt mycket imitation liksom av andra. Ja, men att det var inte, jag hade inte snott skämt liksom, men det kändes som att jag hade sett, ja, men vissa skämtar om kungen, då ska jag göra det. Vissa skämtar om Zlatan, då ska jag göra det. Och så var jag tjock, bara, då ska jag skämta om att jag är tjock och sådär. Så det var ju väldigt låg densitet, skulle jag säga. Men det var ändå, det var nog mer att jag verkligen kände att så här, fan vad sjukt att jag får stå här och säga vad jag vill så länge de skrattar.
Mm.
Så det var nog mer det som drev mig liksom. Och sen fick jag ju rota som fan i livet för att hitta något att skoja om.
Ja, men det är det jag tänker på något sätt.
Ja. Man får ju, det blir ju lättare på det sättet i och med att jag blir äldre och man får något slags liv och sådär.
Flickvän och hund. Och
flickvän och hund. Ja, men precis. Du hör ju själv. Det kommer ju uppstå en massa problem som jag kommer behöva lösa, och då kan jag prata om det. Men då var det ju, som du säger, då fick man spela lite vuxnare än vad man var, och man fick krångla sig ur. Ja, jag vet inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du minns ditt första gig, antar jag?
Ja, det gör jag. Det första gången jag testade stand-up, det var då innan jag hade lagt ner med trolleriet. Men då var jag på Kalor i Göteborg. Någon liten grej där de hade något quiz innan, något sånt. Det var någon som gick runt med någon mick och höll quiz. Och det var fullt liksom. Så vi var så här, fan vad fett, vi ska köra stand-up sen. Och sen så när stand-upen började så gick alla utom tre, tror jag. Och så skulle jag köra 3 minuter och det gick åt helvete. Men det var ändå fett liksom.
Mm. Och för det där tänker jag mig, om det går åt helvete när du gör det första gången liksom, då tänker jag så här, då måste du gå hem till skrivbordet och bara, vad fan.
Ja, det måste jag ju.
Fast där var det nog att jag bara, där ville jag bara testa en gång. Det som på riktigt väckte så stand-up gnistan var att jag bestämde mig för att jag skulle sätta upp en egen trolleriföreställning i Helsingborg.
Du måste ha varit lite känd då, liksom, för du var Sveriges yngsta magiker, liksom, medaljör typ.
Jag tror också att när man är i sin hemstad så är det, så har man rätt mycket, alltså så här, 6 degrees of separation. Om man bara drar ut alla de trådarna så är det fan, det fyller nästan en soloshow liksom.
Mm.
Så vi skulle egentligen gjort 2 stycken, men vi sålde för lite biljetter så vi gjorde bara en. Och då, men då hade jag, i den showen så hade jag så 5 minuter som jag hade bestämt att här ska jag säga mina egna skämt som jag har skrivit. Och så bara la jag ner alla grejerna, körde dem och folk skrattade. Det var ju mina föräldrars kompisar och mina kompisar, så de var ju snälla liksom. Men de skrattade. Och jag minns när jag sa sista skämtet så var jag så här, fan, jag önskar att jag hade en timme till liksom. Mm. Så att på scen där så bestämde jag mig typ att jag måste sluta tala och börja med stand-up.
Mm.
Så gjorde jag det.
Och då gick du kurs?
Jag gick en kurs för min kollega Ludde Samuelsson nere i Malmö. Och det var nog rätt bra. Eller jag tänkte nog mest, för jag läste massa så här stand-up-böcker och sånt innan kursen. För jag tänkte att nu jävlar, nu ska vi... Så här. Men så märkte jag att de andra som var där var ju mest någon så här föreläsare som ville bli lite roligare. Och någon tant som skrev upp sig på alla kurser som fanns typ och sådär. Mm.
Det var, jag och David Sundin gick ju kurs på Norra Brunnen också. Det var en väldigt spridd skara kan man väl säga.
Ja, ja, men det är ofta det. Och det var något fint med det också. Men det var ändå att jag fick ju bekräftat, för det som jag fick ut mest av den kursen var att så här, men Ludde jobbar ju som komiker. Och han sa att det där var roligt som jag hade skrivit. Bara det blev på samma, okej, men någon som kan det här sa att det var kul. Mm. Då borde det självförtroendet räckte nog rätt långt. Alltså, tror jag.
Ja, för om vi då bara liksom, jag håller dig fast lite vid det här med målmedvetenheten. För det känns ju som att den kom ju tidigare också. Jag menar, du började trolla när du var 11 typ, som jag har förstått det.
Mm.
Hur gick det till? Alltså, köpte du en sån här trollerilåda?
Jag såg en kille på TV som gjorde korttricks i något sammanhang. Och så var det bara, så sa jag så här, men pappa, är det en vanlig kortlek liksom? Och så sa han, nej men det kan inte vara, det måste vara fusk liksom. Det är något. Och då tänkte jag så här, om det är en vanlig kortlek så vill jag lära mig det där. För det är helt sjukt om det där går att göra med en vanlig lek liksom. Och så googlade jag väl lite och så här, hittade någon bok på något bibliotek och så här. Och insåg att men det var nog fan en vanlig kortlek han använde.
Mm.
Och då blev det bara något hobbyprojekt att jag skulle lära mig det. Jag har lätt att fastna i sådana grejer liksom, att jag sitter flera och flera timmar. Jag tänker inte på att jag sitter i 8 timmar och tränar korttrick, utan jag bara gör det. Det är inte som att liksom träna någonting som man inte vill träna i 8 timmar, utan det är bara kul.
Du hamnar i någon slags zon.
Mm,
ja.
Kan man nog säga.
För det där tänker jag mig, alltså jag tror att alla pojkar i alla fall i Sverige, kanske tjejer också, har ju fått en sån här trollerilåda någon gång i julklapp. Ja. Och så bara, så blir det ju aldrig någonting.
Nej, man ger
det är ett halvt ägg som man kan ta isär, och sen så var det någonting med ringar.
Ja, exakt.
fan vad jag tyckte, alltså vad jag inte hade uthållighet till det, för det hade varit så fett att kunna.
Mm.
Och det kändes också som att, för jag hörde dig tror jag i typ arkivsamtal, att du använde det lite som så här, alltså som någon slags socialt smörjmedel att kunna trolla liksom, för att slippa stryk.
Ja, men då var det så. På högstadiet fanns det de så här niondeklassare som man var rädd för. De var nog snälla egentligen, men så det gav en lite cred liksom, att man kunde göra lite korttricks och sådär. Att man kunde underhålla lite på rasterna, typ.
Mm.
Så. Och det gjorde ju framförallt att man fick någon slags identitet. Alltså, men det är han som kan det där. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad han gör, jag vet inte vad vi ska ha honom till, men jag vet att han kan de grejerna, liksom. Mm. Och det är nog rätt bra i skolan att ha. Vissa, om man kan spela fotboll eller man kan rita eller vad det nu kan vara, för mig var det i alla fall rätt bra att ha en sån grej. Som jag, men jag vet inte om han är så jävla rolig, men han kan det där i alla fall och det räcker.
Fanns det andra sådana som kunde andra saker förutom då idrott? Det känns så uppenbart, men...
Ja, men det var väl någon som kunde rita lite och sådär. Nej, jag vet inte. Det var nog rätt ovanligt att ha någon sån varietédisciplin på, på mitt högstadium.
Och du hade inga liksom trollkarskompisar, utan det var du?
Nej, eller inte i min stad hade jag inte det. Men sen fick jag det via, liksom, man åkte på någon sån trollerikongress och träffade andra skitungar som höll på. Så Isidor, som fortfarande är aktiv trollkar, blev en väldigt bra kompis.
Mm.
Någon som heter Noel blev väldigt bra. Alltså jag fick ett gäng sådana väldigt bra kompisar.
Isidor är också lite, eller han är väl lite i gränslandet mellan comedy och...
Alltså han är en väldigt rolig trollkar, så skulle jag säga. Men han är trollkar.
Ja.
Sådär. Men det, så de blev ju mina kompisar.
Är det där liksom, för Karl-Einar Häckner är väl också lite så i gränslandet, va?
Han är ju Karl-Einar Häckner bara.
Ja.
Det är en egen kategori underhållare, tror jag.
Ja, och han håller på fortfarande, va?
Ja, ja, ja. Ja, jajamän.
Höll på i Berlin länge.
Höll på och gör nu det fortfarande lite grann, men så kör han ju på, jag tycker det är väldigt fint, han kör på den Aftonstjärnan i Göteborg.
Okay.
Någon liten teater, jag vet inte hur många stolar det är, men så här 100, och så kör han liksom 50 föreställningar liksom. Mm. Så det är som att det är nästan i hans teater liksom. Det är något mysigt med det.
Ja. Är det av lathet, tror du?
Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att det är av... Eller varför skulle man vara lat?
Nej, jag bara tänker att han kunde ju turnera lite.
Men det gör han nu också lite grann. Men jag vet inte, det är något i och med han är från Göteborg. Jag tycker det är fint, han kan vara där och dra i sina snören. Eller vad.
Men hade du liksom trollkarsidoler?
Mm. Och Karl-Einar var ju en sån. Men jag drog mig väldigt mycket till sådana trollkar som inte respekterade trolleriet så mycket. Utan som mer tyckte om att skoja eller kasta grejer och skrika på folk och sånt liksom.
Mm.
Och det var väl också någon slags hint om att det kanske inte är det här vackra liksom pillandet som är det jag helst vill syssla med.
Har du haft en tid när du har skämts över trolleriet?
Jag hade nog, jag tror att när jag flyttade till Stockholm och sådär och slutade med det och ville börja göra stand-up, så ville jag göra det tydligt att jag håller inte på med det längre. Just för att det inte skulle bli... Jag ville, för det var rätt starkt satt hos mig, den identiteten. Sen var det ju inte det för världen liksom, men för mig var det ändå det. Och fortfarande när man googlade mig så kom det upp någon så här Helsingborgs Dagblad intervju där jag var trollkarl och sådär. Så att det ville jag ju ändra helt och hållet. Så det, jag tror inte jag skämdes, men det var då jag kanske inte tog upp det i första hand.
Nej. Har du mejlat TV4 och försökt få bort det här klippet när du trollar för bröderna Timell?
Nej, jag har inte gjort det, utan det som gjorde mig så, eller glad ska jag inte säga att jag blev, men det var ändå en sten som lättade när de blev lite cancelled liksom. För då visste jag att men ingen kommer ta upp det här klippet någonsin. Ingen så här tv-kanal kommer visa, titta vad du gjorde på tv, för då måste ni också avslöja att ni har jobbat med de här svinen i alla år. Så det tyckte jag var rätt skönt. Men det kan få ligga där. Jag är inte dem liksom.
Nej, tills du kom till mig.
Ja, precis. Någon jävel tog upp det. Nu har du förstört allt.
Ja. Ja, det var ju en stark trio måste man säga.
Mm.
För det finns också något klipp med dig när du så här, kan du förstå tricket, heter det typ. Ja, och så är du är superung.
Säkert någon webb-tv för Helsingborgs Dagblad eller något, om jag får gissa.
Ja, säkert.
Ja.
Och då, alltså, eller om man säger så här, du känns ju väldigt mycket mer karismatisk nu.
Ja, men det tycker jag. Men det var nog, jag minns, jag var så jävla nervös i början för allt sånt. Det var ju på något sätt det som gjorde, tror jag, att min stand-up kunde ta fart. För att jag hade kommit över alla de grejerna, det här med att vara nervös och inte våga titta publiken i ögonen och så här. Men det, om man tittar på de gamla trolleriklippen, det är ju där man ser allt det. Att jag var liksom rädd så in i helvete. Jag tyckte jättemycket om att sitta på mitt rum och öva liksom. Men jag var bedrövlig på att stå på scen.
Jaha, okej. Okay. Du var inget bra där heller.
Nej, men inte i början i alla fall. Eller då var det ju så här... jag var bara rädd och visste inte riktigt vad som, om jag trodde inte jag var kul, jag trodde bara att ja, men de här tricken är bra, jag har inget med det att göra typ.
Mm.
Men sen så när jag skulle börja tävla och sånt där i trolleri, då fick man ta tag i det. Då var jag så här, men då måste du måste presentera det väl. Du måste gå in rak i ryggen och titta publiken i ögonen och säga god dag. Och sen ska du börja fippla liksom. Mm.
Var det någon som sa det åt dig eller förstod du det själv? Mm.
Det var rätt fint. Vi hade, det finns ju då svensk magisk cirkel som man kan ingå i när man är trolleriintresserad på något sätt liksom. Och då fanns det ett så här juniorläger för oss som då var unga trollkarlar.
Förlåt, men hur bra namn?
Ja, otroligt.
Svensk magisk cirkel, är det något man vill vara med?
Ja, det man det. Hör. Ja, precis. Ja. Jag tror det drar mycket folk. Alltså. Men då var det så här läger där man fick åka om man var så här under 18 eller vad det var. Så åkte vi så 10 stycken till Halmstad och så satt där 3 gamla trollkarlsgubbar och sa till oss vad vi gjorde fel och vilket håll vi skulle titta och sådär. Så fick man, vi fick öva bland annat på att gå in på scenen. Och då var det en övning där man skulle gå från sidan och så skulle man titta på publiken. Man skulle titta alla i ögonen under tiden man gick fram till mitten av scenen. Och sen på mitten så skulle man pausa i 2 sekunder, vara helt tyst, fortfarande titta på publiken och sen säga hej, jag heter Carl.
Mm.
Och sen skulle man säga hej då. Och så skulle man fortfarande titta på publiken och gå ut. Och det var en jävla tramsig övning tyckte vi. Eller vad fan, man kan gå in på scen kan vi väl. Men det har nog visat sig vara en rätt vettig övning ändå. Alltså,
alltså nu när jag har sett mycket av din stand-up på YouTube så du gör ju entré med självförtroende.
Ja, ja men exakt. Man, så här, gå in och ta rummet direkt.
Mm.
Visa att nej, men det är lugnt. Mm. Luta tillbaka, jag har det här.
Mm.
Ni behöver inte hålla på.
När stod du på scen för första gången liksom, och skulle ja, göra något?
Då var jag nog 12 tror jag. Då var det en talangtävling i Helsingborgs, på Helsingborgsfestivalen. Så var det talang som hette Stjärnjakten. Och det var jag och så var det 19 tjejer som sjöng.
Mm.
Varav kanske 8 sjöng samma låt.
Okej, vad var det för låt?
Det var ganska många som sjöng en Pernilla Wahlgren-låt som hade varit med i Melodifestivalen det året.
Mm, mm.
Om det kan vara den, Jag vill om du vågar. Kan den ha hetat så? Och vinsten då var att man fick uppträda på kvällen i någon sån lite varieté drag show, så fick man 5 minuter att köra liksom. Så den var jag med och där vann jag och fick uppträda på kvällen då. Men det var nog mest för att det var någon som inte sjöng den här Pernilla Wahlgren-låten som jag vann.
Du, jag tänkte att vi skulle gå in på mitt succémoment frågor du inte fått förut.
Okej.
Och här tror jag att det kan bli riktiga kanonfrågor och svar.
Mm, jag tror det.
Ja. Hur känner du för att gå på en K-brunn?
Känner ingenting.
Okej.
Jag har aldrig varit någon brunnmänniska så.
Nej.
Nej, men jag har haft kompisar som är det som är så här, min dum i huvudet, din A-brunn. Men jag har aldrig någonsin brytt mig. Eller är det A-brunnar man ska akta sig för eller K-brunnar?
Ja, det är A-brunnar du ska akta dig för. Ja.
Okej, så K-brunnar, där har jag rätt.
Ja, ja.
I och med att jag känner ingenting.
Nej, men det är snarare positivt tror jag.
Mm, okej.
Okay. Mm. Sen så vill jag också skohorna min initial.
Ja, såklart. Ja.
När plockade du senast upp någon annans skräp?
Det beror på vad man menar med någon annans. Om min flickvän har lämnat en tom Ben & Jerry's burk i vardagsrummet och jag tar den och slänger den. Är det att plocka upp någon annans?
Ja, det kan räknas, ja.
Ja, men då var det i förrgår.
Okej.
Okay. Ja. Eller jag plockar upp min hunds bajs. Det måste ju räknas. För i så fall var det i morse.
Ja, det räknas väl också.
Ja.
Finns det någon live-skiva som är okej?
Live-skiva som är okej?
Ja.
Och då är det inte stand-up utan musik, helt enkelt.
Ja, det både funkar väl egentligen.
Stand-up finns det ju väldigt många som är väldigt okej. Men har jag någon musik live skiva jag brukar slå på?
Finns det stand-up skivor som du lyssnar på?
Ja, det finns ju vissa saker som bara är släppta på skiva. Mycket av Richard Pryors tidiga grejer är bara släppta på skiva, till exempel. Mm. Och sen Tig Notaro gjorde en special som heter Live.
Just det.
Typ 2007, 8, 9, något sånt kanske.
Henne har jag intervjuat en gång. Hon försökte ställa in när jag var i trapphuset hos henne. Oj. Det lyckades hon inte med.
Nej.
Det ringde just från dolt nummer.
Ja.
Jag svarade inte. Nej. Bara gick och knackade på.
Ja.
Så fick hon ta den intervjun.
Mm, det tycker jag var rimligt. Ja. Nej, men så, och den är ju otrolig. Liksom. Och
gud,
den
finns hon hatade.
Va?
Hon hatade varje sekund, tror jag.
Av att göra skivan?
Nej,
av din intervju. Ja. Jo, men det kan man väl ändå. Jag kan tycka det är något, måste vara svårt med att vara intervjuare. Just om man inte har någon liksom cred i det landet man ska intervjua någon.
Mm.
Bara så här, hej, jag heter Kristoffer. Jag har en publik i Sverige som är ett land som är ungefär en promille av det här landet. Och någon av dem kanske tycker att det här är bra. Mm. Men eftersom att du är sur så kommer de förmodligen tycka att du låter sur och inte köpa någon biljett. Mm. Ja, det blir krångligt.
Mm.
Men jag respekterar att ni krigar på.
Men nu avbröt jag dig lite när du pratade om hennes otroliga special. Och det, den var ju otrolig. När hon
den är ju otrolig. Och den är ju sån som bara finns på skiva. Den handlar ju om att hon liksom fick cancer, blev lämnad, hennes mamma dog och hon fick någon tarmsjukdom typ samma år.
Mm.
Och hon berättade, det är så jävla bra alltså.
Mm.
Så den kan man lyssna på, finns på Spotify, tror jag.
Apropå sjukdom, nu, det här är ju inte frågor du inte fått förut, men stämmer det alltså att du har både typ 1 och 2 diabetes?
Nej, eller det som jag har, det heter att jag har en lada diabetes.
Okay.
Typ, som gör att jag har någon. Om du ska ha diabetes typ 1 så är det två saker som ska vara trasiga i dig typ. Min ena är trasig och det är den oftast inte på typ 2 år. Liksom. Okay.
Mm.
Så att jag har lite för... Men jag tar inget insulin och sånt just nu.
Aha, du tar inga sprutor?
Nej. Nej, utan jag äter tabletter och försöker sköta min kost.
Jag fattar. Mm. Och vad innebär att sköta din kost? Inget socker? Och...
Jag äter en inte så strikt LCHF.
Ja.
Det är det som jag har lyckats få att funka.
Så benäs och kött typ och sallad?
Typ.
Ja.
Och sen ibland fuskar man bara.
Jag förstår.
Mm.
Ja, med stickspår och allt så var det där frågor du inte fått förut.
Ja, spännande.
Du hade inte fått dem, va?
Jag hade inte fått någon av dem.
Nej. Härligt. Du, då återstår väl egentligen bara frågan om du vill rekommendera något.
Jag kan rekommendera John Ajvide Lindqvists senaste bok.
Mm.
Vänligheten.
Ja.
Det kan jag göra.
Fint.
Ja.
Känns det okej? Okay?
Det känns okej,
okay, tycker jag. Fint.
Det känns nästan konstigt att bli intervjuad när man inte är aktiv. Eller inte känner sig så aktiv.
Nej.
När man inte håller på.
Men nej, du har ingenting att plugga, riktigt.
Nej, det skulle jag inte säga.
Fast du kan ju plugga din special.
Ja, min special. Född 1996 på SVT Play.
Mm. Mm. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Där, kära du, var inget mindre än Värvets absolut mest 451 ordinarie avsnitt med Carl Stanley, som ju du givetvis på stört bör följa i sociala medier. Gå till Värvet på Instagram så slussar vi dig vidare. Värvet heter vi där. Nästa vecka låter det bland annat så här i podden.
Ibland kan man verkligen vara så här. Fast nu lämnade vi det här lite för snabbt.
Exakt.
Ja. Så kan det verkligen vara, att man bara så här, kan vi återgå till den här stekgraden nu? Alltså, du förstår hur perfekt den är. Alltså, jag vill ändå att vi verkligen bara stannar där en stund. Och du får gärna fråga frågor om hur det gick till. Du får jättegärna så, vill du att jag ska ta dig igenom hela processen? För det gör jag med glädje. Alltså så, man vill verkligen, så, ja, 100%.
Yes, matlagaren och radiolegendaren Linnea Wikblad tittar förbi Gamla stans kanske mysigaste ateljé, och det, mina damer och herrar, blir ett samtal ni inte vill missa. Värvet produceras av Camilla Fågelborg, presenteras i samarbete med Acast, och jag heter Kristoffer Triumf. Tack för visat intresse, vaya con Dios.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.